Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull, sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och genom samma din son får hos dig ett evigt liv. Amen. Vi ska fortsätta att betrakta passionshistorien enligt evangelisten Lukas. Och idag ska vi stanna inför avsnitten för vecka 3 och 4 i kyrkans psalmböcker på sidan 304 eller 1166 beroende på vilken utgåva du har fått. Jag läser ifrån Lukas evangeliet 22 kapitel, verserna 39 och följande. Sedan gick Jesus ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget och lärjungarna följde med. När han kom dit sa han till dem, be att ni inte utsätts för prövning. Själv drog han sig undan ifrån dem ungefär ett stenkast, föll på knä och bad, Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig, men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat, tyngda av sorg. Och han sa till dem, hur kan ni sova? Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Medan Jesus ännu talade kom det en stor skara människor. Han som hette Judas, en av de 12, visade vägen och han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som var med Jesus såg vad som skulle hända sa de, Herre, ska vi ta till våra svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Men då sa Jesus, nu räcker det. Och han rörde vid mannens öra och läkte honom. Sedan sa Jesus till de överstepräster och officerare vid tempelvakten och äldste som hade kommit dit för att gripa honom. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Dag efter dag var jag hos er i templet och ni lyfte inte er hand mot mig. Men detta är er stund. Nu har mörkret makten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Psalmen 143. Vår passionstext idag tar oss med in i ett semane. Där i ett semane ser vi Jesus. Och i Jerusalem är också Jesu vänner med. Och till Jerusalem letar sig också Jesu fiender. Och därför ska de orden bli ämne för denna passionspredikan i ett semane. Och först Jesus i ett semane. Ja, Jesus gick ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget och hans lärjungar följde med. Getsemane var från början inte någon unik plats för Jesus och hans vänner. Det var den normala platsen dit Jesus och hans lärjungar drog sig undan för vila och vederkvickelse. Men denna gång så blev Getsemane en unik plats. Därför att Getsemane-kampen var en kamp som Jesus måste utkämpa ensam. Och han drog sig undan från dem, står det. Ungefär ett stenkast, föll på knä och bad. Han drog sig undan ifrån dem. För kampen som gällde din och min eviga frälsning, den kunde bara utföras av Jesus ensam. Han som ensam är Guds son, vår frälsare. Jesus föll på knä och bad: Fader, om du vill det, ta bort denna bägare från mig. Bägaren var fylld med släktets synd. Det var inte bara ett grymt kroppsligt lidande som Jesus skulle gå igenom. Han skulle också bära dina och mina synder, och den bägaren kunde bara Jesus tömma. Visst hade Jesus kommit i världen för att bli din och min och hela världens frälsare. Och inte ville han dra sig undan frälsningsverket. Men ändå så ber han: Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. Här ser vi hur Jesus ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Ja, det står i Hebreerbrevet, så lärde han sig lyda genom att lida. Jesus ville alltså inte dra sig undan, men han bad ändå att om det fanns något annat sätt för Fadern att frälsa världen, så att inte detta oerhörda offer behövde ske, så bad han att Fadern skulle göra det. Men om det måste ske, så säger han: ske din vilja. Han gör det i ödmjuk lydnad. Om du vill det, låt din vilja ske, inte min. Vi har många gånger stannat inför Jesu lidande vid våra passionsgudstjänster. Kanske en och annan tycker att detta låter så gammalt och vant. Men vi får absolut inte göra det. För det var inte någon lätt väg för vår frälsare att gå. Det var en kamp, en svår kamp. Det står att han var i ångest. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. Då kan vi ana något av den kamp som bara han kunde kämpa. Men som han också genom bönen i Getsemane var villig att utföra ensam. Ensam. Inte bara därför att lärjungarna sov, utan ensam också därför att det var bara han som kunde utföra detta försoningsverk. Genom sin kamp där i Getsemane så blev Jesus beredd att lugn och samlad utföra det verket. Så får du och jag, när vi ser Jesus i Getsemane, se vad han gör och lider för vår skull, för din och min skull. För bägaren som det talas om där, den var fylld av Guds vrede. Det var alltså Guds vredes bägare som Jesus tömde. För att vi skulle slippa det och för att han istället skulle ge oss välsignelsens bägare. Han utförde detta ensam för att du aldrig ska behöva vara ensam i kampen. Han bad att Faderns vilja skulle ske också i det svåra. Och därmed så har han också lärt dig och mig att hur hård kampen än kan vara, så får vi ändå i ödmjukhet gå in under Faderns vilja. Och se att även om det svåra inte blir taget ifrån oss, så som det ju heller inte blev för Jesus där i Getsemane, så får vi ändå kraft, himmels kraft, att gå igenom det. Inte till nederlag, utan till seger. I Getsemane fick Jesus utföra den ensamma kampen, men ändå var han inte ensam. Också hans vänner fanns med i Getsemane. Och därför ska vi också tala om Jesu vänner i Getsemane. Ja, det står att Jesus begav sig som vanligt till Olivberget där Getsemane låg. Och lärjungarna följde med. Och anledningen till att dessa kom in i Getsemane, det var att de följde Jesus. Hade de inte följt Jesus, så hade de blivit skonade från Getsemane, aldrig behövt komma dit in. Nu menar Herren inte att vi som vill vara hans vänner själva ska söka nöden och svårigheterna. Men om nöden kommer därför att vi följer Jesus, då ska vi vara beredda att gå in under den och inte dras undan, utan följa Jesus. Varför tog han med sig lärjungarna in i Getsemane? Jo, därför att hans vänner där skulle bedja. När han kom dit sa han till dem: be att ni inte utsätts för prövning. Han sa inte först att de skulle be för honom. Nej, han visste att de behövde be mycket mer för egen del. Be att ni inte utsätts för prövning. Be att ni kan gå igenom svårigheterna med en fast tro. Be att ni går igenom den prövning ni utsätts för när ni får se er mästare utlämnas som den värste förbrytare. Men Jesu vänner i Getsemane, de orkade inte vaka och bedja. När Jesus kommer tillbaka från sin intensiva bönekamp fann han att de hade somnat, tyngda av sorg. Ja, det var alltså inte en vanlig trötthet, inte heller en slags likgiltighet för Kristus och hans sak. De var tyngda av sorg. Jesu vänner idag kan också bli så tyngda av sorg att de helt enkelt inte orkar att bedja eller vet vad de ska bedja. Må vi be Herren om hjälp att inte bli så tyngda av sorg att vi inte orkar kämpa vidare i bön. Jesus säger till dem: hur kan ni sova? Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Ja, Jesus får tillrättavisa sina lärjungar där i Getsemane. Så är det till sist egentligen bara han som kan väcka sina vänner till insikt om kampens vikt och om kampens värde. Det är han som får väcka dig så att du inte somnar in och låter frestelser och prövningar få överhanden. Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Sitt inte i sorgen och prövningen och tyck att allting känns hopplöst, utan stig upp och be Gud om hjälp att komma igenom. Men nu är det inte bara de sovande lärjungarna som vi ser i Getsemane. Vi får också se bilden av de oförståndiga vännerna. När de som stod kring Jesus såg vad som skulle hända, sa de: Herre, ska vi ta till våra svärd? Och de väntade inte på något svar från Jesus hur de skulle göra, utan de var så ivriga att en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Men då sa Jesus: nu räcker det. Och han rörde vid tjänarens öra och helade honom. Visst var lärjungarna oförståndiga. Jesus hade inte gett dem i uppdrag att kämpa och strida med svärd. Tvärtom skulle de kämpa för friden och freden. Och Herren har i sitt ord inte uppmanat sina vänner att ta till väpnad kamp mot orättvisor och annat sådant här i världen. Tvärtom har han talat om att det finns en annan kamp, en andlig kamp, en kamp som man inte har att föra mot varelser av kött och blod, utan mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Och den kampen kan bara utföras med andliga vapen, med andens svärd som är Guds ord. Och den kampen måste vi utföra under vaksamhet och bön. Också idag är väl Jesu lärjungar och vänner, de som älskar Jesus, många gånger oförståndiga. Man menar att en sak som man själv har kommit på, den är allra bäst. Så som Petrus tyckte att det var allra bäst att han försökte kämpa och försvara Jesus. Han hade ju lovat och sagt att han var beredd att gå både i fängelse och i döden för Jesus. Och därför gav han sig till att kämpa mot översteprästens tjänare. Så kan ibland Jesu lärjungas iver bli så stor att de visserligen lägger fram saken för Jesus i bön, men inte väntar på hans svar, utan genast när de har nämnt saken för Herren i bön så går man ut direkt i kampen. En kamp, inte i enlighet med Herrens ord, utan en kamp så att säga efter eget huvud. Och sådant oförstånd kan många gånger bli till hinder för Kristi sak. Men precis som Jesus den gången ställde till rätta vad hans oförståndiga vänner hade ställt till med, han rörde vid tjänarens öra och helade honom, så får Jesus också idag läka de sår som hans vänner i oförstånd har tillfogat andra människor. Vi får också vara beredda på att stoppa när Jesus säger: nu räcker det. Låt oss inte gå i egen sak. Låt oss inte gå i oförstånd, utan låt oss som hans vänner följa honom för att bedja utan att sova och tyngas av sorg. Bedja för att vinna seger. Och till sist också något om Jesu fiender i Getsemane. Ja, Getsemane var ju inte någon okänd plats. Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen. Och medan Jesus ännu talade till sina sömniga lärjungar så står det: då kom en stor skara människor. Han som hette Judas, en av de 12, visade vägen och gick fram till Jesus för att kyssa honom. Ja, Jesu fiender, det är inte bara en här och en där. Det är en stor skara människor, står det. En skara människor som sluter sig samman. Att själv ge sig på Jesus och hans vänner, det vågar man inte. Men när man är många tillsammans, då vågar man. Och till denna stora skara kan också en och annan Jesu lärjunge sluta sig. Han som heter Judas, en av de 12, visade vägen och gick fram till Jesus för att kyssa honom. Och kyssen, det var ju en vanlig hälsnings- och hedersbetygelse som en hängiven lärjunge kunde ge en älskad mästare. Men här var kyssen fylld av svek. Det var ett tecken för fienden. Så kan också en lärjunge idag, liksom Judas, bli besviken på Jesus och ställa sig i spetsen för fiendehopen istället. Ja, så kan det gå när man inte vakar och ber utan låter djävulen få ingång, som det stod i förra passionstexten vi stannade inför. Satan får in i Judas. Så kan det vara. Satan är en stark fiende, som vi ska också tala om nästa söndag. En stark fiende som också kan få en Jesu lärjunge att gå hans ärenden. Men fastän Judas gick i spetsen för Jesu fiender, så visade Jesus ingen bitterhet mot honom. Han sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? Det var som om man ville rikta en sista varning till Judas. Judas, tänk på vad du gör. Tänk på vem det är du förråder. Så vill Jesus också idag genom Judas exempel varna sina vänner för att gå fiendens ärenden. Men i fiendeskaran fanns inte bara Judas. Där fanns också överstepräster och officerare vid tempelvakten och äldste som hade kommit dit för att gripa honom. Det var de förnämsta och högst uppsatta i samhället som gjorde detta. Det var inga vanliga skumraskfigurer utan judarnas religiösa ledare. Så kan också detta vara en varning för oss, och särskilt för dem som har särskilda uppgifter och särskilt ansvar i samhälle och församling, att inte gå ut för att gripa Jesus och föra bort honom. Jesus tillrättavisar också dem. Han säger: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Dag efter dag har jag varit hos er i templet, och ni lyfte inte er hand mot mig, men detta är er stund, nu har mörkret makten. Visst hade de haft chans att gripa Jesus tidigare. Han höll sig verkligen inte undan i skymundan. Nej, mitt ibland folket stod Jesus och predikade på tempelplatsen. Och där hade ju tempelvakten mycket lätt kunnat gripa honom. Men där tordes man inte göra det. För Jesus verkade ju vara populär bland folket. Och inte behövde man heller ge sig på en ensam man med en stor skara människor. Det hade ju räckt med ett par stycken. En stor skara människor behövde man för att gripa ett rövarband. Och Jesus säger också: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Men detta är er stund. Det här får ni ta på ert ansvar. Nu har mörkret makten. I den mörka natten i ett Getsemane bland Jesu fiender var också mörkrets första med. Och där han är verksam, där kan det nesligaste illdåd ske. Där människor, också en lärjunge, också religiösa ledare, förgriper sig mot Gud och hans mode. Så möter vi också Jesu fiender där i ett Getsemane. Den stora skaran människor med Judas i spetsen och med överstepräster och officerare och äldste som kom för att gripa Jesus. Och mitt ibland fienden anar vi mörkrets första, djävulen själv, som vill krossa Guds goda planer. Må vi här hämta varning så att vi inte går med fienden in i ett Getsemane. så har vi idag fått träda in i ett Getsemane i sällskap med Jesus och vara där som hans vänner och hämta varning för att bli hans fiender. Vi ser vilken kärlek Jesus visar oss genom sin kamp och sin smärta i ett Getsemane. Vi ser också hur väl vi behöver vara hos honom, nära honom i bön och vaksamhet för att vi inte ska hamna i frestelsen att dra oss bort ifrån levande Gud och för att vi inte ska vandra som oförståndiga människor utan förstå vad som är Herrens vilja. Och han gick genom Getsemane till Golgata för att vinna seger och vi får följa honom genom bön och kamp till seger i härlighetens rike. Där väntar Jesus på sina vänner på andra sidan kampens och lidandets Getsemane. Amen. Lovad var du Gud och välsignad i evighet. Du som med ditt heliga ord har velat trösta, lära, förmana och varna oss. Sänd din heliga ande i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till slutet och så får bli saliga genom Jesus Kristus vår frälsare. Amen. Låt oss bedja. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smädelse, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade fått evigt dö. Giv oss nåd att alltid påminna oss och i tro ta emot denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva kristligt och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens makt och som till slut ska ta oss från denna oroliga värld till dig i himmelen, där vi på ett fullkomligt sätt ska prisa och lova dig i evighet. Amen. Så ber vi med varandra Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herre låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Thank you.
Vår gudstjänst är slut. På söndag firas högmässogudstjänst här klockan 10 som vanligt, och då tjänstgör Per Anders Grunnan. Och nästa onsdag så är det passionspredikan över femte veckans avsnitt i Lukas evangeliet. Vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.